Spirit, spirit, curious. 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 Välkomna till Spiritorious podcast, vår sommarspecial. Och idag ska ni få träffa en fantastisk, fantastisk kvinna. Hon är otroligt speciell och betyder väldigt mycket för mig. Och jag ska faktiskt börja med att läsa en text som hennes nära vän Jenny Sondahl Knutsen har skrivit. För hon beskriver så fantastiskt bra vem Pling, som hon heter, är. Ingrid Pling Olsson. Vem är Pling? Första gången jag hörde talas om Seven Signs var när jag låg på en behandlingsbrits på en klinik i Stockholm. Jag hade precis vänt mig om på britsen och lagt mig till rätta för att njuta av den sista genomgången av mitt lymfsystem när min terapeut Ulrika Rosander försiktigt frågade om jag hört talas om Ingrid Pling Olsson och Seven Signs. Nej, det hade jag inte, medgav jag, med något dåsig stämma medan hon masserade det sista slagget ur mina nu mindre ömma ben. Det finns en tid innan och efter Pling, sa hon sen bestämt. Och för henne blev det verkligen så. Hennes liv skulle aldrig mer bli detsamma efter mötet med denna enligt henne extraordinära kvinna. Pling har under 30 år föreläst och gjort otaliga spirituella karaktärsanalyser på människor utifrån arketypernas system. Pling är i grunden konstnär och har bland annat varit med i uppbyggandet av Junibacken i Stockholm. Hon är attributmakare, skulptör och har arbetat på större teaterscener och museer i Sverige. Hon har alltid varit medial och är utbildad till både medium och healer. Men arbetar dock inte som ett traditionellt medium utan mer på kvantteoretisk nivå. Där hon tar ner information genom avancerad geometrisk matematik. Bakgrunden till Plings arbete med Seven Signs började med att hon för cirka 25 år sedan läste boken Shamanens cirkel. I boken möter huvudpersonen en shaman och får av henne veta att hon är arketypen healen. Shamanen berättar vidare att det sammanlagt finns 7 arketyper. Dessa är läraren, magiken, budbäraren, healen, verkställaren, beskyddaren och krigaren. Pling blev nyfiken på det hon läste i boken och började fundera. Detta kändes intressant och hon ställde sig själv frågan om det kunde vara så att vi alla föds med en arketyp och i sådana fall, vilken arketyp hade hon själv? Vid denna tidpunkt visste inte Pling att människans energisystem består av flera arketyper samtidigt. Hon började ställa frågor till universum och fick svar på allt hon undrade över och förstod att dessa arketyper som nämndes verkligen var fundamentala grundstenar i hela universums existens. Detta motiverade henne att fortsätta att undersöka. Och till slut hade hon tagit ner alla koder som hon behövde för att med hjälp av den avancerade matematiken kunna översätta till ett förståeligt system som hon sedan gav namnet The Seven Signs of Origin. Spiritorious, 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 spiritorious. Och det är så en himla stor ära för mig nu att presentera då den här fantastiska kvinna, Pling, som sitter nu framför mig i en fantastisk blå kreation. Välkommen till Spiritorious podcast, Pling.
Tack, tack så mycket. Roligt att vara här och roligt att höra när du läser texten. Det låter så fantastiskt spännande.
Ja, jag tänkte bara, åh, vem är den här fantastiska kvinnan? Här? Ja. Det är ju du.
Ja, tydligen.
Ja, exakt. Ja. Och det ska bli så kul att få prata med dig. För jag har ju också gjort en reading hos dig. Mm. Vilket ju var jättespännande och vi satt länge och pratade.
Ja.
Och det gav mig väldigt, väldigt mycket. Och jag har ju också varit drivits av den här nyfikenheten som jag känner och tror att, och som jag vet att du också drivs väldigt mycket av.
Aha.
Så jag tänker att vi kanske ska börja i den här nyfikenheten. Mm. Och hur du upptäckte dina spirituella gåvor från allra första början när du var liten.
Ja, när jag var liten då var det ju inte direkt nyfikenhet. Utan det har ju kommit senare. Alltså nyfiken när jag plockar ner det här systemet.
Mm.
Så vet jag att om man frågar då får du svar.
Mm.
Och det finns inget tak på vad du kan fråga om.
Mm.
Och det är ju så alla Leonardo da Vinci, Tesla allihopa. Varför då? Varför det? Vad kommer det sig? Vad händer när den möter den? Vad händer när man blandar det här? Och många religioner har ju gjort att stoppat oss från att det här får du inte fråga om.
Mm.
Och när man inte har det, då fortsätter man ju fråga och fråga. Och jag jobbar ju med pendel.
Du jobbar med
pendel? Jag jobbar med pendel.
Just det. Mm.
Så att annars skulle inte jag lita på mig själv riktigt.
Mm.
Nej. Det går att jobba utan, men jag använder pendel faktiskt. För att ibland så blir jag själv förvånad när en person kliver in i ett rum och jag ska göra en läsning på den. Då kan ju jag också, ja det där verkar vara en verkställare.
Mm.
Och sen när jag börjar plocka ut de här arketyperna, så säger jag, va? Säger jag då. Och sen kollar jag, okej. Okay. För då litar jag på det jag får ner.
Mm.
Så jag jobbar med pendel. Och lita på svaren. Det blir så tydligt för mig hur man gör det. Vad frågar du mer för något?
Ja, men egentligen tänker jag att vi ska börja backa tillbaka till. Mm. För att du har ju alltid varit väldigt spirituell.
Ja.
Och känt att du har haft mediala gåvor. Och jag var så nyfiken på då att höra lite grann kring hur det var för dig när du var liten. Hur du upptäckte det här.
Ja, det var inte roligt.
Nej, det är många som säger det faktiskt.
Det var ju inte roligt genom att det hade inget språk.
Nej, just det.
Nej. Och du vet, när man är barn då tror man ju att alla har samma upplevelser. Och sen plötsligt märker man när man lär sig att prata att det finns inget ord för det. För drömmar eller för det man är med om.
Mm.
Men det är ju så här att jag har ju en tvillingssyster. Och vi är två ex-tvillingar. Och jag upptäckte ju väldigt tidigt att vi hade lite olika förmågor, hon och jag. För jag kunde känna när hon var hos någon granne och fick saft och bullar. Och jag var alltid hungrig. Alltså jag tyckte om att äta både mat och allting. Och där satt hon och smaskade och det fanns ju många. Det var ju hyreshus, det fanns ju många grannar som helst. Och jag bara kände det att nu får hon saft och bullar. Så jag sprang och ringde på alla dörrar. Tills jag hittade henne sittande där och smaskade i sig allt det här. Men hon hade inte den förmågan till mig.
Nej.
Utan det är på något annat. Utan det var jag som hade det till henne. Och jag märkte att vi fortfarande, både hon och jag, tror jag att om någon har ont i magen av oss så kan det vara den andra som har ont i magen. Om vi pratar med varandra. Hur lång avstånd vi än har så kan man känna av det där.
Wow.
Ja. Men det var ju så att jag hade ju sanddrömmar.
Mm.
Och det här gjorde ju att jag blev otrygg. För ibland kunde det ju vara en mardröm. Eller bara en sån här. Och ibland var det svårt att se skillnad på en sanddröm och en vanlig dröm. Jag var inte riktigt säker. Och de här sanddrömmarna gjorde ju att jag kunde säga, åk inte dit och bada. Gör inte det och det. Och så hände det ju de här sakerna. Men då var ju jag beredd. Och det här gjorde ju att jag alltid vaktade på syskonen.
Mm.
Vet, när de simma och när de dök, jag räknade huvuden. Jag var orolig hela tiden. För att jag så många gånger genom mina sanddrömmar också har räddat livet på.
Mm.
För att jag visste vad som skulle hända. Så man kan säga att den här medialiteten, eller den här, den förde med sig, eftersom det inte fanns ett språk, vuxna pratade inte om det, en total orolighet för mig.
Mm.
Och det här tror jag släppte första gången när jag träffade på mediums.
Mm.
Från England.
Ja.
Och det var, du vet, oftast med sånt här, det är en tillfällighet. Det var ju en väninna till mig som hade hittat en liten, eller egentligen till min syster, hittat en liten notis. Så stod det så här i tidningen, vill du bli ett medium? Och så tittade hon på den, ja det vill jag, men jag kan inte. Men hon klippte ut den här och så satte hon upp den på sitt kylskåp. Och så gick hon och läste, vill du bli ett medium? Mm. Ja, det vill jag. Mm. Och till slut så ringde hon och anmälde sig.
Mm.
Och det visade sig att de här var en kvinna som hade fullt med katter som hade tagit hit de här mediumerna. Och då fick hon veta att hon var jättekattallergiker. Så hon kunde ju inte gå på det här. Då fick jag gå istället. Mm. Och där träffade jag på de engelska mediumerna. Mm. Och där hittade jag språket. Nu hade jag äntligen kommit hem. Mm. Mm. Det var så det började.
Det var så det började. Ja. Hur gammal var du då? Det
kan vara 30-årsåldern. Ja. Ja. Kan jag ha varit. Mm.
Och där började du egentligen sen jobba som medium då?
Nej. Det gjorde jag inte.
Nej, du bara gick den utbildningen.
Nej, men det var många års utbildning.
Ja.
Mm. De här mediumerna, de kom ju till Sverige några gånger om året. Och vi hade sommarkurser på Rinkestad slott. Mm. Heter också bland annat ett ställe. Och det var en massa medium som kom. Så de här utbildningarna fortsatte. Mm. Jag höll ju på med pendel. Jag märkte att det var ju mitt verktyg. Min syster använde definitivt inte det.
Nej, men för visste hon också. Hon gick också de här utbildningarna.
Ja, hon gick också de här utbildningarna. Mm. Hon är ju mer åt healing-hållet. Alltså, märkte att hon är väldigt stark healer. Mm. Och jag är ju mera medial. Mm. Mental och medial. Så hon aldrig hållit på med pendel. Och jag tänkte att healing är ingenting för mig, tänkte jag. För det var ju hennes. Mm. För man kunde dela upp oss i olika grupper. Mm. Men en dag så var det så här att gruppen var fylld med de som skulle ha mediumsutbildning. Mm. Och jag hamnade i healinggruppen suckandes. Mm. Tänkte, vad tråkigt, men det är alltid någon mening. När man jobbar medialt, det som händer är alltid meningen. Så jag tänkte att det är meningen. Så då tränade jag. Vi hade alla en grundutbildning i healing. Men nu var det lite mer special. Så jag gjorde ju som jag brukar. Och den högsta formen av medialitet är ju healing. Mm. Och då så det bara pang. Så kände jag när healingguiderna kom. Wow. Ja, det var, alltså jag var så oförberedd. Och vet du, de som satt och tittade. Det fanns en del som satt och tittade medan andra arbetade. Såg när det hände. Ah. Jag kände att jag blev som en stor ek. Jag kände att jag fick en sån ekkrona på mig. Jag blev lyft och jag kände trycket, den här hettan. Och det som hände, det var det här som gjorde också att jag blev så intresserad. För jag gick som att alla hade så olika sätt att lära sig medialitet. Mm. Och då märkte jag att när man tränade på att ta ner meddelande, du vet, från andevärlden. Mm. Det kunde ju min syster göra också, men hon var inte så intresserad. Men hon var jätteduktig på det. Då var jag ju lite svår för dem att kommunicera med ord. Så de knuffade ju mig. Liksom, så frågade kanske läraren, ja men hur gick den här personen över? De kan fråga det. Jag har ett meddelande till någon som sitter där bort i en röd tröja. Jag vet inte, skulle jag precis säga. Och sen blir jag ju knuffad. Bonk, säger det i ryggen. Han ramlade. Mm. Ja, det är riktigt. Ja, men hur lång är den här? Nej, ska jag säga? Nej, jag vet inte. Och då kände jag hur någon lyfte mig under armarna. Vet. Mm. Ja, han var lång. Så de flög på mig väldigt fysiskt. Men min syster, hon fick orden. Mm. Hon fick orden istället. Mig går de på fysiskt. För att antagligen finns inte det så bra där. Och sen upptäckte jag också med musik. Jag har alltid varit intresserad av musik. Så jag får låtar i huvudet. Med kanske en text på ett kvinnonamn eller mansnamn eller någonting. Så då vet jag vad den här personen heter. Mm-hmm. Och så får ju inte min syster. Förstår du? Det är så olika. Det är så olika. Och en del tar lång tid på sig. Att utveckla och sen bara säger smack, säger de det. Och en del är direkt bara de ställer sig upp och provar första gången och plockar ner. Och då vet jag nu med mina de här arketyperna vilka de är.
Just det.
Det är det som är så roligt. Att jag har hittat det i mitt system. Vilka är de? Ja. Och vilka är det som tar längre tid på sig? Och vilka är det som har lättare med orden? Mm. Ja.
Men då kanske vi faktiskt ska komma in i det här systemet nu, tänker jag. För när började du med det här? 25 år sedan läste jag ju, men är det...
Ja, det är väl ungefär där som jag läste den här boken.
Ja.
Hon heter Olga, det är en rysk Kina. Ja. Jag kan inte hennes efternamn. Och det, vet du, man läste ju väldigt, väldigt mycket mediala böcker då. Mm. Och då, när vi, hon hade sagt till den här kvinnan att hon, hennes andliga tvillingsjäl var en healer. Och då tänkte jag så här, och, ja men då kanske man har någon av de här andra. Mm. Jag och min syster och alla vänner. Så jag började ju leka. Alltså för mig har det ju varit lek med den där pendeln. Så började jag fråga och fråga och fråga. Mm. Och sen frågade varför då? Varför det? Varför det? Och sen plötsligt märkte jag, nej, man är inte bara en huvud...
En arketyp.
Arketyp. Här verkar det finnas fler. Ja. Mm. Och det är ju som i, man frågar om du är skorpion. Och så frågar man vad du är i magen eller månen.
Mm.
Ja. Och sen har du en ascendent. Man kan säga, det liknar det systemet. Mm. Så att det här blir ju en andlig karaktärsanalys av en person när man går till mig.
Mm.
Och efter ett tag så upptäckte jag att man fick också en uppfostran och miljö. Och det sätter jag i magen och hjärtat, den arketypen. Den andra har du i huvudet och det är ditt tal, alltså ditt tänk. Så det säger man jag om och det ändrar man aldrig, sitt huvudtecken.
Mm.
För man går ju ner i reinkarnation oftast, men det ändrar man aldrig. Men så får man en uppfostran och miljö. Och där har du också din intuition och dina känslor. Sitter i den arketypen. Mm. Så den kan man säga styr dig mest.
Den som är då i magen.
I magen och hjärtat.
Månen,
den styr mest för den har du ingen kontroll på.
Nej. Just det.
Och, men framförallt så är det också en arketyp eller ett tecken som har påverkat dig. Så är det oftast de som har uppfostrat dig.
Mm.
Om det är föräldrarna eller fosterföräldrar eller stora syskon. Så är de tydliga i någon av de här arketyperna. Mm. Och deras sätt tar man åt sig av. Men du vet att jag och min tvillingssyster, vi har olika uppfostran.
Mm.
Men jag och mina bröder har samma uppfostran. För min syster behandlar dem annorlunda. För det var henne de pratade med.
Mm.
Mm.
Så, då har ni, så du och dina bröder har samma i magen?
Ja, vi kan säga att vi blev klumpuppfödda. Förhindrade att fullt ut vara oss själva. Alltså att få säga våran sanning. Alla skulle göra lika.
Just det.
Ja. Mm. Men hon fick vara duktig.
Ja,
ja
så som det blir för... Var hon, var kom hon allra först då?
Ja, hon är 17 år äldre. Om det, 17 år, ska jag säga. 17 minuter äldre.
Oh, det 17 var år, det var lång skillnad mycket. Mellan nej, tvillingarna.
Ja, nej, 17 minuter. Ja, men det har ju inte med det att göra. Utan hon, är,
det var hennes
hon är en annan liksom. Karaktär.
Exakt. Ja. Men jag är så intresserad. Jag tänker för lyssnarna också att vi ska kanske gå in bara från början och prata om systemet. Och lite grann så här. För det kom till dig genom den här boken. Och sen började du nyfiket utforska genom frågor.
Mm.
Och kan du bara berätta grunderna i systemet som du har fått till dig? För jag tänker att vi kan också bara säga att ja, men vi har ju så många olika system. Det är också som att det finns så här röd, grön, blå, gul personlighet. Ja, vi har astrologi. Exakt. För att just göra det här inre kartan och kompassen till oss själva, vilka vi är.
Ja.
Vi har human design, det finns gene keys, det finns många... Och jag tänker om det här systemet som är, alltså det här är också ett system liksom, som du har fått till dig och det kallas ju då för The Seven Signs of Origin, vilket jag tycker är så vackert. Och sen så läste jag faktiskt när de har skrivit om att det är ett gammalt bortglömt system från Uralbergen.
Ja, de vet ju inte om det där heller. Det har visat sig att jag har jobbat med det här systemet i alla mina liv. I alla mina reinkarnationer.
Ja.
Det tillhör mig, det här systemet. Men varje liv så är det ju någonting som ska trigga mig till att plocka ner systemet.
Just det.
Ja, och det här, den här boken var triggen.
För
i den här boken så var det 7 jättar. Liksom, som står som skulpturer. För det finns på Uralbergen där så finns det 7 stoder, jättestatyer, naturstatyer. Men där är det en sägen om att det är 7 jättar. Så det är ingen där som ens vet om det. Utan det var den här shamankvinnan som kunde namnen på att de här kom upp ur underjorden en gång i tiden. Och sen har spritt sig över hela jorden och bildat olika religioner, trosuppfattningar och energier på jorden. Det var det enda som stod i boken. Och sen namnet på vad de heter.
De olika arketyperna.
Ja, något mer fanns det inte i det. Så resten har jag då plockat ner. Och det som du säger, Det är blodgrupper i de här, det är bakteriegrupper, det är numerologi. Och det, de sitter ju, varje arketyp sitter ju på chakrarna också, på olika, med allt vad det innebär.
Och det är ju färger.
Färgerna är så betydelsefulla. Så att det, ja, vissa färger som jag inte har använder jag väldigt mycket.
Har du på dig?
Jag har på mig de kläderna för att få ner rötterna, kan man säga. Mm. För jag har för lite grundade färger. För de är indelade i grundade arketyper och i sfäriska eller andliga. Mm. Och när jag säger sfäriska andliga arketyper så betyder det innan materia, alltså innan Big Bang.
Mm.
Och från och med Big Bang har skett, och det finns en hel historia med de här också, jag har räknat ut hur det har gått till, så kommer varje sfärisk eller andlig arketyp att gå in i en klyvning och göra en delning. Och då bildar det ett av elementen. Så det är eld som kommer först, och sen kommer vatten. Ja, och luft och jord. Så det, de delar sig, så det blir ett yin och yang.
Mm.
Det sfäriska och det grundade. Och då är det så att människor här på jorden som har mycket grundade tecken i sig. Om vi säger att de bara har de arketyperna. De blir ju väldigt jordnära och praktiska och knappt ens filosofiska. Bland, jag brukar säga börsmäklare som inte tror på någonting annat än pengarna. Mm. Och sen finns det ju de här som bara har de här sfäriska andliga arketyperna, och då brukar jag säga Thomas de Leva om man har mycket utav någonting. En blandning är väldigt bra att ha, men man kan ju inte hjälpa vad man har fått för arketyper, och en del har väldigt mycket av de här. Jag har bara de här sfäriska andliga, så jag får kämpa med att vara människa och komma ner på jorden, ner med rötterna ordentligt. Jag är lite mer upp och ner, så att ja. Och då använder jag vissa färger också för att komma ner ordentligt.
Just det. Till exempel?
Rött, som är krigaren, är väldigt grundad.
Mm.
Rötterna, de går ju ända ner till järnkristallkärnan. Och sen är det den orangea. Den gör ju också att jag blir mer talförd.
Mm.
Den har den utåtriktad person som tittar i ögonen.
Mm.
Det är kommunikation. Och sen den gula färgen, det är ju att jag ska få någonting gjort. Det är en doer.
Mm. Och det här är ju så spännande, för det är ju precis de tre nedre chakrarna. Men jag tänker, jag funderar på om vi bara ska dra lite kort kring de olika arketyperna. För nu har vi pratat så mycket, jag tror att många är lite nyfikna på nu. Så om vi börjar från krigaren då.
Ja, krigaren, det är rotchakrat. Och den är röd. Och sen har ju den, symboliskt håller de i ett attribut, kan vi säga. Den håller i ett spjut. Och den har ansvar för vårt blod och för vår ryggrad. Och det var ju det människan först utvecklades i. Och vår reptilhjärna finns ju i den här. Och det är den som är mest utvecklad i människan, är ju reptilhjärnan fortfarande.
Mm.
Men det, om vi tittar då på en krigarpersonlighet i det här systemet idag, så blir jag väldigt glad när jag ser det. Det finns inga som är så självständiga ofta som de. Nu för tiden så blir de ofta headhuntade, de blir oftast vd, alltså direktörer. De gråter inte över spilld mjölk, de tycker inte om skvaller. De är som en stor ek med rötterna neråt. Så det här är en alfa-personlighet. De har ledaregenskaper. Så det finns tre stycken av de här grupperna. Det är krigaren, healen och läraren. Som jag brukar säga har alfa i sig. Så andra ser att de har ledaregenskaper i sig. Men krigaren är ju den som har egentligen mest. Och de är mentala i sitt sätt att vara. Och de bryr sig inte om skvaller och vad andra tänker och tycker. De går helt enkelt sin egen väg. Har man en krigare i familjen så vet man att man alltid har mat på bordet, det kan jag säga.
Mm.
De vaktar och skyddar sin familj otroligt mycket. Men de skulle kunna ha fler familjer om de har råd med det. Alltså, om de tycker att en lag är dum, då kan de bryta den för att den är så dum.
Mm.
Så det, att vara krigare, och nu tycker jag, krigaren, det låter ju väldigt maskulint så här. Men faktum är att jag kallar den för MeToo-rörelsen som kommer.
Mm.
Det är kvinnorna som har vaknat nu och tar tillbaka sin kraft. Så har man krigare i sig som kvinna,
det är mäktigt.
Det är mäktigt. Väldigt starkt är det, faktiskt. De puttar man inte undan i första taget. Så det är krigaren. Och sen kommer vi till sexchakrat. Och där har vi det. Jo, jag kan säga om krigaren. Den är jord och metall.
Jord och metall.
Ja, jord och metall. Sen kommer vi till beskyddaren. Och det är ett vattentecken. Det är ett emotionellt medkännande tecken. Och den är orange. Och den håller också i en sköld. Som sitt attribut. Och det är för att det här är en person som ofta vill bli terapeut eller psykolog. Och den här skölden, genom att de är emotionella, skyddar dem från att det går in i magen. De är som gjorda. För det. De tittar 3 sekunder längre i ögonen på alla de pratar med. De rör gärna vid andra. Det är det absolut det trevligaste arketypen av allihopa. Friluftsmänniskor, väldigt många. Det här är en typisk gruppdynamik. Och det är ju det här arketypen, det blir mycket hon. Man tänker ofta på kvinnor. Simultanförmåga. Många bollar i luften, har reda på allting. De vill absolut oftast inte bli chefer. Nej, nej, nej. Men de vill vara på personalavdelningen. De vill vara sekreterare. De vill vara skådespelare. De ofta inom sjukvården. Men som sagt, terapeuter, psykologer, väldigt, väldigt mycket. Och de alla lutar, är navet i hjulet, alla lutar mot de här. Och de här har sexappel. Ja, det är många som blir förälskade i de här. För de flörtar väldigt mycket. Utan att de tänker på, för de bryr sig. Men det blir ju missförstånd. Ja, och sen älskar de många gånger att dansa. Och de kan också vara klassförälder och scoutledare. Alltså de passar väldigt fint i grupper. De är extroverta i sitt sätt att vara utåt. Oftast jättetrevliga. Sen kommer vi till verkställaren. Den är gul och den är magen och den håller i en lie. Men det är ju, och många säger att det ser ut som döden, men det är det inte, utan det betyder att det här är en doer. Det är en som har extra mycket energi. Alltså, den här verkställaren kan man säga får ett glas juice varje morgon med solenergi. Och det är så att de här arketyperna, när man har dem, då tar vi det för givet. Att det här har väl alla. Den här kan ha egentligen hur många jobb som helst.
Ja, jag kan ju lägga till då att jag har ju verkställaren då i huvudet.
I huvudet.
Det brukar jag, och jag är ju precis så. Jag har ju hur många jobb som helst. Och jag har också jättemycket energi.
Energi. Ja. Och de säger, det man ofta hör från dem, man säger, det är bara.
Det är bara.
Det är bara. Så de vill ju, jag brukar ta som ett exempel med 2 glassar så här. Och med de arketyperna jag är som alltid skjuter upp allting. Men nu har vi verkställaren här, så frågar man så här. Ska du ha glassen nu eller glassen sen? Då säger jag alltid den här verkställaren. Självklart tar jag glassen sen när jag har jobbat färdigt. Medan jag säger ju nu, för det finns inget sen. Och jag vill bara skjuta upp. Men verkställarna, de skjuter inte upp. Och har man verkställaren kanske fler gånger. För du kan ju få de här arketyperna på flera placeringar. Vi har ju minst 3 så här. Då kan det gärna bli en gymnast som en av mina bröder. Eller båda har mycket, men 2 av de här i sig. Och han är givetvis gymnast. Rört sig jättemycket. Eller kan vara sådana som reser mycket. De kan ha 5 olika jobb. Det enda som är problemet, inte det enda, men för verkställarna, att de klarar inte av oro. De ska springa ifrån sin oro. Det här är en arketyp som ska vara ute och röra sig mycket. För då springer de av den här oron. Så de passar egentligen inte alls att jobba som terapeut, psykolog och sitta och prata. Men om de samtidigt får röra vid, massera eller ge akupunktur, då går det bra. För då kan de kasta bort det där. Så en verkställare ska man inte sitta vid matbordet och prata problem med. För då fastnar det i magen. Utan man tar allt problemprat på promenaden i hastighet när de är ute. Och som sagt, de kan tycka att alla andra är lata. För de undrar, jag är inte ett dugg trött och jag har gjort dubbelt så mycket. Där har du verkställaren. Så Ingvar Kamprad, han hade mycket verkställare i sig. Och det är den egna företagaren väldigt mycket också. Mm. Men de vill ju också vara, så här gör man. De är ju på golvet. Så de sitter ju inte som, ofta som vd, utan de, om de har det så är de ändå mer på golvet och visar så här jobbar man. Så oro är det farligaste. För den, och den sitter ju också i magen. Mm. Så att feng shui, att rensa i röran. Du vet, det är en verkställare som har skrivit. Det har också med energierna, hur man placerar saker. Inne ska likna ute. Mm. Annars mår inte verkställaren bra. Så, det är den. Sen kommer vi till hjärtchakrat. Och här har vi healen. Mm. Och healen har faktiskt två färger. Den har grönt och den har rosa. För det visar sig att de här andra arketyperna är ju grundade tecken. Krigaren, beskyddaren, verkställaren. De är ju delade av de här sfäriska andliga som vi kommer till sen. Men healen står ju i mitten här. Och healen har delat sig själv i två halvor kan vi säga. Så den gröna färgen gör att healen som person står stadigt med fötterna här på jorden. Och den rosa gör, är den högsta andliga i den. Den har två chakraöppningar på hjärtat. Och det är som två virvlar, en virvel åt ena hållet, en virvel åt andra hållet. Det är det som gör att våran galax ser ut som den gör, den här virveln. Mm. Och den har elementet luft. Men den har också lite av vatten, lite av jord och metall. Den har lite av allihopa. Mm. Och ganska mycket av verkställaren. För den har också ett glas juice varje morgon med extra mycket ork. Mm. Det som skiljer verkställaren och healen åt här, det är att healen har ledaregenskaper. Att den tillhör den här som kan vara chef. Men de är oftast inte vd, utan de kan vara näst högsta. Och de blir oftast konsulter, de kommer in på arbetsplatser och tar bort allting sånt som är fel. Mm. De kommer in som virvelstormar. Och de är precis också som beskyddarna. De tittar 3 sekunder längre i ögonen på alla de pratar. Mm. Så de vill ju inte sitta fast på något tråkiga kontor med för mycket möten. Så de ger bort ofta sitt kontor. Så springer de omkring och tittar folk i ögonen och pratar med dem och ställer allting till rätta. Mm. Det är ungefär som att de alla lutar mot healen. För den kommer in med så mycket energi. Den har ju healing energi. Så när den kommer in i ett rum så mår alla så mycket bättre. Det är ingen som vill att en healer ska sluta på en arbetsplats. Men när alla säger du får inte sluta, det är då det är dags att sluta. För den lär ut, så här beter man sig, så här gör man. Och när alla har förstått, då är det dags att den ska gå. Mm. För annars växer inte alla andra. Så healern har extra mycket också healing i sig. Den har healing guider som vill jobba med det. Men det kan också, om man har healern i huvudet, ta 40 år innan healern fattar att de är healer. För de beter sig väldigt mycket som beskyddaren. Alltså det är väldigt svårt att se skillnad på dem.
Ja, just det. Jag har ju healen i magen.
Ja, i magen. Mm. Ja, och det är jätteovanligt, säger jag. Så det är nästan som vi inte kan gå in på det. Men, oftast om man har healen i huvudet eller healen i en läxa eller i ett uppdrag. Får man healen i läxan så är det sista gången man är i reinkarnation här på jorden. Mm. Sista läxan. Men är man stjärnbarn, då har man ett uppdrag med sig ner och healer. De kan vara lite flörtiga. Alltså, ja. Så. Men har man healen i magen, de brukar inte vara det. Utan de väljer the one and only. Många gånger, det går inte att jämföra. Mm. Men de som har healen i magen, det är så få som har det. Och det är som att de finns här på jorden för att Guds lågan aldrig ska försvinna. Oavsett vad som händer. Tänk dig en healer som har healen i magen i ett koncentrationsläger. Det var ju den som aldrig gav upp. Mm. Som aldrig skrek att man var övergiven. Lågan finns alltid kvar. Mm. Så de få som har healen i magen är antagligen sådana som ska visa det här ljuset som finns. För det kan aldrig slockna. Så ja, det är det som var lite skillnad. Men det var lite, det är lite överkurs. Men.
Ja, det är fint.
Ja. Så healen har, som sagt, de blir ofta chefer också. Mm. Ja. Men de skyddar alltid sina anställda jättemycket. Speciellt om man har en dålig chef, så skyddar de sina anställda.
Mm.
Så, då, det var healen.
Yeah. Mm.
Då kommer vi till budbäraren och det är halschakrat och den är ljusblå. Jag kan säga om healen, den har vingar bakom sig. Man kan säga att den nästan kommer från en ärkeängel från början. Så här.
Mm.
Men nu kommer vi till budbäraren och den är ljusblå. Och den håller faktiskt i ton, alltså en trumpet. Och det är orsak och verkan, kan man säga, den här arketypen. Och den är den enda som inte har en sköld eller liksom ett hölje runt sig, ett skydd. Utan den är otroligt känslig. Och förr i tiden så var ju det här shamanerna. Och Gaia, våran planet, hon har det här som sitt huvudtecken. Och det visar ju sig att det är ett ozonlager. Och så kan vad som helst trilla ner här. Det är likadant med den här budbäraren. Och det är ju för att de ska kunna jobba som shamaner och kunna ta emot all information. De är som antenner.
Mm.
Men de här budbärarna kan också bli de här som blir överkänsliga för 5G.
Mm.
Kan inte gå in i rum, det är elektriskt, du vet, sådana här i taket. Och de känner om någon annan har ont någonstans. Och de har också ärvt det här med oron. För det var, den här har delat sig och bildat verkställare, kan man säga. Mm. Så de är ett yin och yang. De har 10% av varandra. Så budbäraren är oftast väldigt mottaglig. Och när man frågar dem, vad vill du bli för någonting? Då säger de florist oftast.
Mm.
De kan bli jätteduktiga djurpratare. För de känner.
Mm. Mm.
Men det kan vara svårt att vara budbärare i det här samhället.
Mm. Det låter ju så.
Ja, det finns ju den här, vet, man pratar om den överkänsliga människan. Det finns ju böcker om superkänsliga. Och det kan vi säga att det budbäraren tillhör dem. Om inte de hittar sina redskap hur de ska jobba. De är också lite oskyldiga på något sätt. Det är lätt att, de kan inte ljuga. Den här sagan med den där kungen som var naken.
Mm.
Då var det ju ett litet barn som, titta, kungen har ju inga kläder. Mm. Där har du budbäraren.
Mm.
Det är sanningsägare. Och de ser. Och, men de har lite svårt för att veta vem som knackar på dörren ifrån andevärlden. De släpper liksom in allting.
Mm.
De är lite för oskyldiga. Så de får ta det lite försiktigt.
Mm.
Mm. Men förr i tiden så kan vi säga att budbäraren var den viktigaste i en by som fanns. För de kunde säga att det blir storm, det kommer krigare. Det var ju de som höll i alla sådana saker. Idag är det ju mycket svårare, men det är mycket konstnärer, vet du, musiker.
Mm.
Ah, jättevanligt med musiker, de plockar ju ner den här musiken. Lite, ibland lite bohemiga, går sin egen väg utan att de kan inte följa det. Nej, riktlinjer riktigt. Nej. Så här har vi budbäraren. Och så kommer vi till magiken. Det är ju tredje ögat, sitter ju den på. Och det är också, kan vi säga, en shaman. Men den är mental. Jag har den i huvudet. Så har jag budbärare i min uppfostran. Och den är mycket tuffare. Den vet vem som knackar på dörren ifrån andevärlden. Och det här tredje ögat, det kan bli som en laser.
Mm.
Alltså det, rikta tanken och sitt mål. Det är inte att leka med de här personerna. De kan verkligen, i alla fall på elektricitet. När jag var barn, jag förstörde ju alla datorer, allting, bara jag kom in i ett rum.
Mm.
Lampor gick sönder. Om jag var negativ, alltså jag var arg för någonting, då brakade allting. Så de som kände mig kastade allt ut mig. Mm. Jag fick inte vara i de rummen, för det sabbades det. Och det kan vara typiskt magiker. Men de magikerna är ju typiskt de här som kan ta ner sånt här system som vad jag har gjort. För de har rötterna upp och huvudet ner. Och här gäller det att komma åt det här, det att vara frågvis. Men annars är det oftast en innovatör. Som Tesla, Leonardo da Vinci har du i de här arketyperna. De kommer på saker. Men det är ju för att de går upp och frågar. Så det där, slutar man att fråga, då når du inte allra längst upp med det här. Och de är lite bakvända. De kan ofta bli dyslektiker också. För att hjärnan är lite upp och ner på dem.
Mm.
Så det är inte så lätt. Men ändå kan de hålla på med kvantfysik. Men det kan ha svårt med matematiken. På den. Det är så med mig.
Mm.
Jag kan inte räkna här, men jag håller på med kvantfysik.
Mm.
Så där har vi magiken. Och så kommer vi till läraren som är kronchakrat. Och den är lila. Och den står och faktiskt håller i en bok. Och det är ett andligt tecken. Precis som healern. Och när jag säger att en person är, eller en arketyp är andlig, så betyder det ett kärleksfullt sätt att betrakta utan att gå in emotionellt. Så det är läraren och healern som har det. Och läraren håller i en bok. Och det innebär att läraren har ansvar för ordet. Det ordet är det mest kraftfulla vi har här på jorden. Och det är också en alfa. Så de blir ju väldigt ofta chefer. Och de kan bli anklagade för att de har kanslisvenska. För det blir så ju mer. De läser oftast mycket. De blir lärda. De blir oftast spetskompetens i någonting. Problemet med lärarna är att de är aldrig nöjda. Nej. Det finns alltid någon annan som är bättre. Så de vet oftast inte sin gräns. Hur duktig får man bli? Alla andra runt omkring märker det. Och kan bli lite retade på dem. Att de aldrig heller är nöjda. Så att, men det är att ordet.
Mm.
Jag brukar säga att komma i en mening kan betyda dödsstraff eller frigivning.
Mm-hmm.
Här har du läraren.
Mm-hmm.
Och de har på sig att lära ut. Så det är väldigt viktigt. De är källkritiska, ifrågasättande och nej-sägare till sanning visar sig. De behöver 3 bevis från olika källor innan de börjar berätta det.
Mm.
Och det här gör att läraren blir nästan som den mest vuxna här. För den är hård mot sig själv. Och de vill att kunskapen ska finnas på jorden. Så läraren, säger jag, är inget flummetecken. De står här och är vetenskapligt intresserade. Men det ska finnas bevis. Det är därför de har ansvar. Magiken som är här innan, den jag tillhör, vi är helt tvärtom. Vi bryr oss inte ett dugg om det finns bevis eller inte. För det är vanligt att när magiken har frågat tillräckligt, då kan vi hamna på Akasikrönikan. Dåtid, nutid, framtid. Och där uppe i framtid kan vi sitta och läsa framtidens bok. Och så kommer vi ner här och påstår en massa saker. Och då säger den här läraren, ja, vad heter författaren? Ja, det vet man ju inte. Och så påstår vi att, joho, det kan visst forskarna. Nej, säger läraren. Jag jobbar ju med det här. Joho!
Mm.
Men det magiken har plockat ner, det kommer hända om 10 år. Det är det som är skillnaden. Så läraren, den har hela universum kunskap runt sig, i sig. Men genom att läsa och lyssna, då går det in som ett litet hålkort, ett kretskort med informationen i skallen på dem. Som till exempel om du är lärare nu sitter jag och pratar massa nytt. Då ser jag hur det här hålkortet går in i skallen.
Mm.
Och sen så ser man hur du sorterar alla de där hålen. Och då är det så här att du måste ju göra det här till förståeligt till ditt. Annars så säger du nej.
Mm.
Men det kan ju ta 3 dagar.
Mm.
Så det är därför läraren blir så sträng mot sig själv, för den har ansvar. För magiken är, kan vi säga, ganska befriad.
Mm. Det låter lite skönt.
Ja, det är skönt. Annars skulle inte jag kunna sitta och göra det här.
Nej,
för precis. Det finns inga bevis.
Nej, exakt.
Och jag skulle inte heller kunna säga att så här och så här är det. Det är min värld och sen får man plocka av det.
Ja, precis.
Ja. Så är det faktiskt.
Spännande. Ja. Men sen kan man väl säga att alla har lite av allt i sig också.
Ja,
eller?
Ju mer gånger du har varit nere. Alltså när man blir färdig med reinkarnationssystemet. Det ser jag i läxorna.
Mm. Just det, för det kanske vi ser då. För då har man ett tecken i huvudet.
Som du alltid är.
Som man alltid är. Ja. Ett tecken i magen.
Som du får.
Som man får. Och sen har man då, om man inte är stjärnbarn, så har man 3 läxor.
Ja, och det sitter man där uppe. Innan man går ner så sitter man och säger, ja, lite bakläxa här. Den här behöver jag göra om. Så du börjar på krypstadiet, så slutar du högskolan med alla dem. Så man kommer ju ner och gör det här. Och det blir svårare och svårare.
Och läxorna, är det också 3 arketyper då?
Ja, det är 3 arketyper. Och då, när man är liten bebis, när vi säger att vi har läxor. När du har valt ut där uppe vad man ska lära sig. När du sträcker efter någonting, då förstår du att du är en egen person. När du är en liten bebis, då går du in i. Då tar du ner din första läxa. Och man har också valt läxor eller arketyper för det som du kommer behöva. För alla har ju olika skills, möjligheter. Så man får den som man kommer behöva mest. Och då har ju du den kanske upp till 18 års ålder när man flyttar hemifrån, så har du en läxa. Men det kan hända att du behåller den, som min syster, och hennes första läxa hade hon ända tills hon blev 53 av en viss anledning. Och hon trodde ju att jag hade gjort fel, för hon tyckte det här var ju jättekonstigt. Men vi säger, det är ganska vanligt ungefär när man flyttar hemifrån, då byter man arketyp. Du kanske ska gifta dig, få barn, nytt jobb, du vet, allting flyttar. Varje gång det sker något stort i livet, då byter man till nästa läxa. Och då kanske man börjar tycka om en annan färg. Man får de färdigheterna som den här arketypen kommer med. Jag kan säga att alla människor öppnar inte sina paket.
Mm.
Så även om du och jag skulle ha precis lika, så säger du, ja, men varför kan inte jag det här? Nej, då har inte du öppnat dina paket ordentligt. Så kan man ju också säga. Så andra läxan är ju oftast i mitten av livet. Och sen är det dags sen att man ska gå in i sista läxan. Och det sker ju i olika åldrar. Men förr i tiden tillbaka så var det väldigt vanligt när man blev pensionär. Då gick man in i sista läxan och den visar vad man är i reinkarnationen. Om man har varit nere många gånger eller få gånger, eller om man är här för sista gången. För får man healen då i sin sista läxa, då vet jag att nu har du gjort färdigt alla läxorna. Och nu är du färdig med allting här nere. Healen är alltid den kommer bara en gång under alla reinkarnationer i sista läxan.
Som läxan.
Mm. Och sista läxan har man då sen resten av sitt liv här nere. Så det betyder ju inte att man ska dö bara för att man har fått sista läxan. Nej, det är en del som har frågat det.
Mm. Ja, men det är bra att du
säger, ska jag dö nu? Mm. Nej.
Ja. Jag vet att du har ju så mycket. Det finns just, ligger så mycket bakom i det här systemet också. Också i hur vi som människor då, med hela reinkarnationssystemet och hur vi väljer då vad vi vill komma ner som. Och sen har du också vissa som är stjärnbarn.
Ja.
Som då egentligen är färdiga med sitt karmiska arbete. Exakt. De har liksom gått igenom hela.
Ja.
Och kommer ner, väljer att komma ner. Och har då istället, då har de alltså ett uppdrag när man kommer ner.
Exakt. Det här går ju ut, det följer också, visar ju sig när jag tagit ut Maya-kalendern.
Mm. Mm.
Och 2012. Så var det ju slut på en era av 26 000 år.
Mm.
Och då sa ju många, åh, jorden kommer att gå under. Men det är ju att 26 000 år är en cykel.
Mm.
Och jorden har ju gått under 5 gånger och dragit med sig högkulturer. Och genom att Gaia, våran jord, är en egen själ. Alltså den är en av oss, kan vi säga. Hon märkte ju liksom att hon visste att 2012, då kommer det bli ett skifte. Och hon skannade av oss då på 40-talet för att se vad vi var i våran utveckling. Och så skakade hon på huvudet. Och så tänkte hon, nej, det här kommer aldrig gå. Så hon skickade faktiskt ut hjälp till universum. För hon tänkte, jag orkar inte gå under en sjätte gång. Det är jättejobbigt att göra det. Och då är det så att frivilliga har kommit hit. Kanske från andra universum också. En del har gjort färdigt reinkarnationssystemet och väljer att komma ner hit och hjälpa till. Så att utan de här starseed eller stjärnbarnen eller sollärare kan vi också kalla dem. Det är sollärare, då kan man säga att då är det nog ett stjärnbarn som är medveten om att den har en uppgift här nere. En andlig uppgift. Men de här så kallade stjärnbarnen som har kommit ofta, så de har ju ingen aning om. Det är bara det att de vibrerar högre. Man kan säga att de vibrerar i fjärde dimensionen och uppåt när de kommer ner här. Så oavsett vad de gör så är de här för att öppna ögonen på oss andra.
Men sen om man är stjärnbarn då, då har man ju också en i huvudet, en arketyp i magen. Ja. Och sen så har du ett uppdrag, eller två.
Ja, det är så att du har ett uppdrag. Mm. Men även i de här, när man får sista läxan eller när man kommer ner som stjärnbarn och ett uppdrag, så har man ett hjälptecken.
Mm. Okej, det är det. För jag har ju då dubbelmagiker.
Ja.
Och det var därför jag tänkte att det måste vara två.
Ja,
jag kommer inte ihåg alla detaljer.
Det är hjälptecken. För du skulle kunna ha fått magiken som ditt uppdrag. Men du kunde ha fått verkställaren som är hjälptecken. Och då vet jag att då hade det varit lite mer fart. Mm. Alltså att du kanske har rest runt med det. Men är du dubbelmagiker, då är det väldigt mycket kvantfysik. Det är mycket, för det är vanligt att magikerna, de blir ju mera intresserade av kvantfysik i den andliga världen. Healen och läraren och de här, de blir ju intresserade mer av healing många gånger. Mm. Det är väldigt vanligt att magiker blir lite åt forskningshållet i det här andliga. Så ett stjärnbarn får ju ner ett uppdrag, men det kan ju ta 40 år innan poletten trillar ner.
Just det.
Och då kan de inte, kan inte. Så säger någon någonting en dag. Och då trillar poletten ner. Stjärnbarn är här frivilligt. I reinkarnationen sitter vi fast. Den ska möta den. Du vet, man sitter fast i ett system. Stjärnbarnen är frivilliga. Och allting egentligen är nytt för stjärnbarnen när de kommer ner här. De som är i reinkarnation, det finns ett cellminne i kroppen. Men ni har inte lika mycket sånt. I och för sig, när man kommer ner, ni måste ju få en kropp. Och minst 3 generationer till 14 generationer, hur förfäderna har haft det, känner man av. Och det kan bli väldigt svårt för stjärnbarn. För de har ju aldrig suttit fast i en fysisk kropp. För kroppen är ju tredimensionell, det är bara så. Så bara det kan ju bli jättechock. Men är man i reinkarnationssystemet så har man varit med om det här hela tiden. Du är tyngre, du vibrerar i tredje dimensionen. Det är inget konstigt att komma ner i en kropp. Inte lika mycket som för ett stjärnbarn. Men ja, man kan ju vara en sån där som jag nu, som har bara mediala. Jag hade också svårt att komma ner i kroppen.
Mm.
Fastän jag var satt i reinkarnationssystemet.
Mm.
Absolut. Och de stjärnbarnen som har mycket grundare, som har krigaren, beskyddaren, verkställaren i sig. Alltså stjärnbarnen, de ska ju vara ute bland tredimensionella människor som inte har vaknat.
Mm.
Det är där de är. För de är ju där och höjer vibrationerna. Liksom de ska vara börsmäklare, de ska vara banktjänstemän. Alltså det finns nästan inget stjärnbarn före 40 års ålder som håller på med mediala saker. De har full sjå att härma och bli människor. Och lära sig allt nytt här nere. Så att, nej, efter 40 års åldern kan det vara dags om de har mediala arketyper att börja. Men innan, så lång tid tar det faktiskt att lära sig allting som är fel här nere. Jag brukar be om ursäkt till alla stjärnbarn som är födda i tredje dimensionen. Att vi har förstört dem. Satt dem i våra 1800-tals skolor. Så att de barnen som föds nu föds ju ändå i fjärde dimensionen. Så att det är energierna för de barnen, stjärnbarnen. Så efter 2012 föds enbart stjärnbarn.
Mm.
Så att det blir bara högre och högre. Så jag har ju lite olika ord för de här starsidor, stjärnbarnen. De stjärnbarn har alltid kommit ner här på jorden, lite då och då. Men de har ju kommit ner och vibrerat i fjärde, femte dimensionen. Och förhöjt nivån där de har gått ner, fast de inte vet om det, med kunskap, eller de har visat så här ska det vara. Så människan har ju utvecklats, då har man skickat ner. Men vi kan säga i slutet på 60, 70, 80, en bit in på 90-talet, är första gången som man skickar ner en hord, många stjärnbarn. Det har aldrig hänt förut. Och de kallas för indigobarn. Och det är för att det lyser ju lila, de kommer nog från Arcturus. En hel hög skickades ner. Och förutom att alla är olika, de är alla arketyperna, alla de här är lika viktiga. Tar vi bort en enda av dem, då rammar hela universum. Alla har kommit ner hit i olika arketyper och olika uppdrag. Men symboliskt har de fått med sig en sopkvast, brukar jag säga. Och det är för att de sopar upp energierna för att förbereda för 2000-talets barn som kommer.
Mm.
Och här har vi diamantbarn, kristallbarn och det vi säger nu regnbågsbarn. Det är bara olika beteckningar. Så de här barnen som kommer nu är ännu mer vilsna. Och framförallt de här barnen som kommer nu, man kan säga, min fulla mamma var mycket snällare. Alltså de har med sig, de kan ju till och med komma. Jag kommer från Arcturus, kan det vara ett barn som säger och börjar berätta. De kan berätta om stjärnsystem, fast de aldrig har. De här barnen har med sig många gånger. De är inte nollade, som alla vi andra har varit. De har med sig.
Mm.
Och då gäller det ju att inte slå ur det här i huvudet på dem och säga att allting är bara fantasi och det här finns inte.
Nej, men precis.
Nej.
Det är väldigt spännande att lyssna på barnen, kan jag
säga. Jättespännande. Och det är de äldsta själarna som kommer nu, det är bara att säga. Så till och med de här som jag kallar för indigobarn, som är för de barnen som kommer här, är ännu äldre visare själar som kommer ner.
Mm.
Ja. Spiritorius, 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 spiritorius. Varför jag säger att påstår saker, jag vet inte. Jag bara har plockat ner. Men,
ja, jo, det kan ju vara intressant.
Ja,
det
är veta.
Också, när du det säger att plocka ner, det att du får, du har ju fått det här.
Jag kanaliserar
ner. Kanaliserat ner.
Och det finns inga bevis för vad jag säger. Nej. Det är min sanning.
Precis. Mm. Så källa, källa kanalisering.
Ja,
ja. Helt enkelt.
Så ja.
Ja, det är spännande. Det här är så spännande, Pling. Jag fascineras ju. Det är kanske inte, jag älskar ju såna här system. Jag älskar ju att lära mig om allt. Jag är ju astrolog och håller på att utveckla det.
Exakt.
Och älskar att se, liksom, hitta så här blueprint för oss och förstå oss som människor. Varför är vi här? Och vem är jag? Och vad är mitt syfte här på jorden? Och sådär. Och det är därför det är så spännande. Och jag älskar ju att du bara har fått till dig det här. För det är ju så med system. Det är samma sak med human design.
Ja, ja.
Det var en man som fick till sig det. Och det jag älskar så mycket är också att förr i tiden så var det nästan bara män. Som fick till sig system. Eller åtminstone, det kanske var kvinnor som fick till sig dem. Men de kom
männen
inte ut med
över
dem. Men eller så tog männen över dem. Och bara, aha, du berättar. Och så berättar man det för någon man. Och så blir det ändå mannen som får föra talan på något sätt.
Exakt.
Och vara ansiktet utåt.
Likadant i forskningen också. Mm.
Precis. Och vi, menar, historiskt har vi också tagit bort alla kvinnor ur historien. Det är ju liksom... Men det är ju nu som det börjar komma.
Ja.
Det är det jag tycker också är så spännande.
Det är
att få se kvinnor ladda ner system. Se kvinnor ladda ner information, vad vi får då.
Ja. Och det är så här, jag brukar säga det här, allt i sansen är kvinnligt.
Ja.
Och det är därför, det har inte männen klarat av. Men då kan jag säga att vi har ju varit, om man tror på reinkarnation och allt det, så har vi ju varit män och vi har varit kvinnor.
Ja, men precis.
Nu är vi kvinnor. Vi lever nu i en Atlantis period. Vi gör samma saker vi gjorde på Atlantis. Det enda som skiljer är att vi använder datorer för att skicka meddelanden till andra sidan världen.
Mm.
Förut kunde du göra det med tankeöverföring.
Mm.
Vi håller på att genmanipulera. Vi gör precis exakt samma saker som vi gjorde på Atlantis.
Mm.
Så att det är en ny Atlantis-tid. Och det ska vi förstå. Att vi har ansvaret. Den nya människan här på jorden är meningen att inte ska skylla på någon eller något annat. Vi har det fulla ansvaret själva i allt vad vi gör. Och att skylla på en dålig barndom, då går man i terapi.
Mm.
För annars för man det vidare. Men från och med att vi förstår att någonting är fel, då tar vi ansvar. Och det är så den här fjärde dimensionen ser ut. Så jorden är ju nu i fjärde dimensionen. Eller en del säger till och med att hon är i femte redan. Att man... Allt vad vi säger, allt vad vi gör, ska vi stå för.
Mm.
Mm. Det är slut att skylla på, eller luta. Det är också, religionerna har ju också, som jag sa från början, har ju gjort sitt. Det är kunskap, även de här arketyperna, numerologi, astrologi, är kunskaper upp till den tredje dimensionen, till förståelse. Nu när vi är över i fjärde dimensionen, ingenting av det här är giltigt på det sättet längre.
Mm.
Utan nu är allt ett. Och vi ska stå nu i kraften och förstå. För att vågar man och kan vara i fjärde dimensionen, då kommer du i alla fall vara 20-40% av din förståelse, din ursprungliga förståelse, istället för 10%.
Mm.
Och vi har det fulla ansvaret i allting. Det är vi som har skapat det här. Så all materia, det är ju tanke, det är ju vibration.
Mm.
Det går inte ens att skylla på en mörk eller en ond agenda. Det är vi som har gjort det här.
Mm.
Vi är ju, en människa ska också förstå att den också är Gud.
Mm.
Jag brukar säga att Gud har skapat människa. Människa har skapat sig själv. Tanke har byggt materien. Och allting är vibration. Och tankar är vibration. Och ju mer vi tänker på vilken vacker jord, som vi säger, vilka vackra blommor vi har ute, vad grönt det bara blir, då bygger vi vår nya jord.
Mm, då sänder vi ut den vibrationen.
Ja, vi sänder ut den vibrationen. Och det är därför, som jag säger, den här gamla vibrationen som jag kallar tredje dimensionen, mörkret, den har ju redan förlorat. Men skriker, den vill inte förlora. Och varenda gång vi blir olyckliga eller oroliga, då matar vi ju den fortfarande. Ja, det är ju så där.
Det känner man ju också, ja. Hur det är någonting med just oron, hur den tar ner den. Den tar ju ner vibrationen och får, den kan ju nästan, det kan ju få mig i alla fall paralyserad. Och för min oro är oftast om det är någonting med barnen.
Ja, absolut. Ja.
Och det är liksom, men där får man också försöka att hela tiden jobba med det där. Att bara, det hjälper ju inte att oroa sig.
Nej.
För det hjälper ju inte. Oro är ju bara, det är ju bara en...
Du bygger energi på det. Ja, det är nästan att du säger i andevärlden finns ordet inte.
Nej.
Alla de här så de förstår inte när vi gör fel mot oss själva.
Nej.
På det. Oron matar att det blir istället. Ja, vi sätter ju energi på det. Och jag är rädd att det ska bli kärnvapenkrig.
Mm.
Ja, bara att jag går och tänker på det. När jag säger det, då sänder jag ut det. Mm. Och ju fler som tänker det, ju större blir ju risken att det blir det. Istället för att säga att nej, det kommer aldrig hända. Det blir det inte. Det ska bli så här och så här. Det är vårt ansvar att sända ut det vi vill ha nu och hur det ska se ut.
Mm. Men precis, och att istället, alltså, fokusera på allt det vackra. Fokusera på allt det som är bra. För allt det andra finns ju, och vi kan ju inte låtsas som att det inte finns. Nej. Så är det ju inte. Men att vi fokuserar på det som är bra. Och vi fokuserar på hur kan vi göra det bättre. Vad är lösningarna? Istället för att lägga oss ner i problemen och bada runt i dem.
Ja, exakt. Spiritorious.
Ja, gud, nu har vi pratat så länge, men det här har varit det är så spännande. Jag älskar ju att få ha såna här samtal. Det är så roligt. Och jag är så tacksam över att du ville komma hit. Och
tack. Jag hoppas att inte jag pratat så mycket annat nu än de här arketyperna.
Det löser vi
sen. Det löser vi sen, om det är så. Ja.
Men tack så hemskt mycket. Tack. Det här var så roligt. Och jag tänker bara en slut. Vill du skicka med någonting? Sådär, något som ni inte har sagt? Är det någonting som du behöver skicka med till lyssnarna här?
Då säger jag bara, ha det skönt. Det jag säger så här, det här gamla jante som var förut. Ju mer jag ger mig själv, ju mindre för andra. Det är tvärtom nu. Ju mer sol, ju mer fritid, ju mer roligt. Och du gör saker för dig själv. Ju mer kommer det gynna alla du har runt omkring dig. Det är precis tvärtom nu.
Och tack så hemskt mycket för det. Det var, tror jag, precis det som alla behövde höra just nu. Tack så hemskt mycket. Och, ja, och för er som blir nyfikna på att träffa Pling så kommer vi lägga ut länkar. Och där ni kan hitta henne till hemsida. Och det är Ulrika Rosander som man bokar via. Men vi lägger ut allt sånt. Eller hur, Pling?
Det fixar vi. Och hjärtligt välkomna.
Ja,
hela familjen.
Ja. För du bor ju i Dalarna, men du kommer ju ner till Stockholm.
Exakt.
Kan man göra via Zoom också? Det kan man ju.
Det går att göra via Zoom också. Ja,
precis, så det går om var du än befinner dig i världen och i Sverige.
Absolut.
Ja, men kika på länkarna, vi fixar det så att alla hittar till dig sen. Och ha nu en fantastisk sommar och tusen tack för att du kom hit.
Trevligt. Tack för att jag fick vara här och tusen vara med och berätta om det här. Och ha det så trevligt nu allihopa där ute.
Kram, kram.
Kram.
Hej, hej. Hej
då. Spiritorious.